en podcast från Aftonbladet.
Kärnvapnen i världen väntas bli fler de kommande 10 åren, enligt en rapport från fredsforskningsinstitutet SIPRI. Ett trendbrott sedan kalla krigets slut. Det finns cirka 12 700 kärnvapenstridsspetsar utplacerade i världen, enligt den ideella organisationen Federation of American Scientists siffror från början av året. 90% av dessa ägs av USA och Ryssland.
President Putin has ordered Russian military commanders to put the country's strategic nuclear forces on special alert, their highest level.
Samtidigt har kärnvapenhoten haglat efter att den ryske presidenten Vladimir Putin inledde en fullskalig invasion av Ukraina i år. Så vad händer ifall Putin gör verklighet av sina hot? Vilken roll spelar kärnvapen i världspolitiken idag? Har en ny kapprustning inletts? Mitt namn är Ronja de Boer och du lyssnar på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Erik Melander, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, är dagens gäst. Han får börja med att berätta varför kärnvapnen väntas öka nu.
Flera av kärnvapenmakterna inleder flera viktiga program för att skaffa nya typer av kärnvapen, för att ersätta typer som de har och utveckla nya, så att de helt enkelt gör sina kärnvapen modernare och bättre. Och nu är det så att det sammanfaller i tid att flera stycken av kärnvapenmakterna satsar ganska mycket på det här. Och då kommer det att bli en intensifierad upprustning när det gäller kärnvapen. För det kan man se då på grund av de beslut som har fattats och de projekt som är på gång. Och anledningen till att det händer nu är väl att det är en kallare tid inom världspolitiken. Att under ett antal år så har det gradvis blivit värre och värre. Och det är väl en anledning då till att staterna nu satsar på mer på kärnvapen. Och sen är det väl också det helt enkelt att en del av de kärnvapen som finns är ganska gamla nu. Alltså de är kvar från kalla krigets tid och de behöver man ersätta.
Kan man då säga att vi befinner oss i en ny kapprustning?
Ja, det tycker jag man kan säga, därför att staterna investerar ju då enorma summor på att utveckla de här nya vapnen. Och de gör ju det i förhållande till varandra. Så på det sättet är det ju att de rustar i kapp, så att säga. De bedömer vad de andra har och så tänker de ut vad de själv behöver. Och så kanske de tänker ut, försöker komma på nya saker som skulle göra att de får ett avgörande övertag gentemot de andra. Så på det sättet är det ju en kapprustning. Sen så kan man ju då kanske tänka att andra fall av kapprustning inom i historien, så kan man i alla fall i efterhand se att det var en väldigt tydlig upptrappning och förberedelse för krig. Om man tänker inför andra världskriget till exempel. Och så är ju inte säkert att det är nu, utan det kan ju vara så att de rustar då kraftigt med sina kärnvapen, men de har inte tänkt använda dem. Till skillnad då mot hur det var när man rustade inför andra världskriget, då framförallt då Hitler-Tyskland faktiskt hade tänkt använda alla vapnen som de skaffade.
Och vilken roll spelar kärnvapen i världspolitiken idag då?
Ja, jag tror de spelar en stor roll. Dels är ju en slags symbol för vilka stater som är mäktigast i det här avseendet. Och det finns ju en slags prestige i det, även om man också kan tycka att det är omoraliskt att ha kärnvapen och att det ger inte prestige, utan det finns ju de som menar att det är fel att överhuvudtaget ha kärnvapen. Men det ändå uppfattas nog ändå som en slags tecken på makt, att staterna som har kärnvapen, det är i många avseenden de mäktigaste staterna. Sen tror jag det spelar en mer konkret roll också för hur stater kan bete sig. Jag tror till exempel att om Ryssland inte hade haft kärnvapen, så hade de kanske endera inte vågat invadera eller förnya sin invasion av Ukraina på det här sättet som de har gjort. Och om Ryssland inte hade haft kärnvapen och ändå hade invaderat på det här sättet, så är det ju mycket sannolikt att, eller mycket möjligt i alla fall, att andra länder, framförallt då västländer hade ingripit mer direkt än vad man har gjort nu då. Så på sätt och vis är Ryssland skyddat då under sina kärnvapen att de kan bete sig på det här sättet. Och å andra sidan då så kan man ju då fundera på om det är så att Ryssland inte vågar eller kan ge sig på NATO-länder som de baltiska staterna till exempel. Därför att de då är skyddade av NATO och NATOs eller USAs och Frankrikes och Storbritanniens kärnvapen.
Du har sagt att användandet av kärnvapen nu ska ses som ett reellt hot. Kan du utveckla det?
Ja, det är väl så att många uppfattar det som att i och med ryska angreppskriget i Ukraina så har hotet blivit aktuellt på ett sätt som det inte var tidigare. Hoten har ju funnits där, mer eller mindre uttalade och uppfattats då som mer eller mindre allvarliga även innan. Men i och med att Ryssland faktiskt eskalerade på det här sättet och samtidigt gjorde uttalanden om användningen av sina kärnvapen, så uppfattas risken att kärnvapen ska kunna användas som förhöjd.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Enligt Erik Melander ska alltså användandet av kärnvapen ses som ett reellt hot efter Rysslands invasion av Ukraina i år. Men vad skulle då hända ifall presidenten Vladimir Putin gör verklighet av sitt kärnvapenhot? Vi hör Erik Melander igen.
Ja, det är nog inte så många som vet. Det har man säkert funderat på väldigt mycket i Vita huset och Pentagon och på andra ställen. Det finns beskrivet i litteraturen åtminstone två tillfällen då man under Obama-administrationen genomförde övningar eller simuleringar då beslutsfattare skulle tränas i olika scenarion, alltså olika påhittade händelseutvecklingar, och så skulle de fatta beslut och öva då på att agera i en situation då som man spelade upp, så att säga. Och den ena gången när man gjorde det, den övningen, så låtsades man då att Ryssland invaderade ett land i Baltikum, och man spelade då på att NATO mobiliserade och gjorde en stor motattack och började trycka tillbaka Ryssland. Det gick alltså dåligt för Ryssland i det här kriget. Och i den övningen så använde då Ryssland kärnvapen. Och då första gången man gjorde den här övningen så svarade beslutsfattarna i USA då inte med kärnvapen, utan man fortsatte då spela på att det här konventionella kriget, alltså krig med vapen som inte är kärnvapen, att man fortsatte med det kriget. Men sen så spelade man övningen en gång till, och då var det andra personer som övades som också var på väldigt hög nivå, alltså höga beslutsfattare. Och den gången så svarade USA-sidan då med att själva använda kärnvapen också. Så det är exempel då på att vad som skulle kunna hända, och att det är väldigt osäkert. Det är nog ingen som vet, förutom då möjligen de som har gjort planer. Men de planerna är antagligen också utformade så att det finns olika alternativ. Att man kan välja alternativ A eller alternativ B beroende på hur man uppfattar situationen om och när det händer.
Och förutom Ryssland, finns det andra aktörer som hotar med att använda kärnvapen?
Ja, man kan ju säga att alla kärnvapenmakter på sätt och vis hotar med att använda kärnvapen. Därför att om inte annat så är de ju då tänkt för avskräckning, alltså ett avskräckningshot. Där avsikten är att de inte ska behöva användas. Men det hotet ändå är att om vi blir angripna då kan vi svara med kärnvapen. Så det är ett hot om användning av kärnvapen. Men annars så är väl bara Ryssland som så tydligt har kopplat hot om kärnvapenanvändning till en nu aktuell konfliktsituation. Och har då liksom kopplat hotet om kärnvapenanvändning till konkreta steg då, som man säger att motsidan inte får göra, att de inte får ingripa, för då kan Ryssland svara med kärnvapen.
Och hur ska man förstå sig på Nordkorea i det här?
Ja, Nordkorea satsar ju hårt på att skaffa sig fler kärnvapen. Och de är också ett väldigt slutet samhälle där vi inte riktigt vet hur de tänker och resonerar. Men det verkar ju rimligt att de satsar mycket på kärnvapen därför att de tror att det annars finns en risk att någon USA eller någon allians, någon grupp av stater skulle försöka störta regimen och införa en annan typ av regim. Och för att skydda sig mot det så uppfattar de kanske att de måste ha kärnvapen. De kanske tittar på vad som händer med Saddam Hussein och Gaddafi i Libyen och så vidare. Och har dragit slutsatsen att för att säkra den egna regimens överlevnad så är kärnvapen det starkaste kortet.
Och hur ser du på framtiden för kärnvapen i världen?
Ja, sannolikt så kommer det ju finnas många kärnvapen under en väldigt lång tid framöver i världen. Och därför blir det då nödvändigt att arbeta för nedrustning och bättre relationer mellan staterna i världen och framförallt kärnvapenmakterna då, långsiktigt. Och det handlar dels om att på kort sikt försöka förhandla fram ordningar, avtal som reglerar kärnvapen på olika sätt. På lång sikt så är det ju ändå möjligt att tänka sig väldigt kraftiga minskningar utav kärnvapnen i världen, eller kanske till och med att kärnvapen inte behövs längre, om relationerna mellan kärnvapenmakterna skulle förändras väldigt, väldigt mycket till det bättre.
Hur ser du på att det finns så mycket kärnvapen i världen?
Ja, det är ju naturligtvis oroande, och om man tänker på konsekvenserna av kärnvapenanvändning så är det ju helt fasansfulla scenarios som man får föreställa sig. Så det är ju väldigt tragiskt att världen ser ut på det sättet som den gör. Sen så är det väl ändå så att kärnvapnen och den modernisering och upprustning av kärnvapen och vanliga vapen också för den delen som sker nu, det är ju ett slags symptom på allvarliga konflikter. Så det egentligen är ju konflikterna som är allra mest oroande, att det finns så olika synsätt och så olika samhällssystem i världen, och att det finns många regimer, många ledare som är så brutala och auktoritära och beredda att använda våld mot andra folk, så att det finns då uppfattade behov av både en massa vanliga vapen och kärnvapen. Det är det som är egentligen allra mest tragiskt, att det finns så mycket allvarliga konflikter i världen.
Det säger Erik Melander, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Jag som gjort det här avsnittet av Aftonbladet Daily heter Ronja de Boer. Vi hörs!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.